och välkomna till det sjätte avsnittet av Tjockpodden som vi gör i samarbete med Fettmagasin. Jag heter Hanna.
Och jag heter Ann-Charlotte. Idag ska vi prata om förhållande till mat, om att äta offentligt och om ätstört beteende som tjock. Och vi kommer även komma in på ätstörningar och hur man kan förändra sina tankemönster.
Vi ska i alla fall försöka ge tips.
Ja.
Men om vi typ bara börjar igen allmänt så här, om hur ens förhållande till mat ser ut liksom, och hur det sett ut tidigare i våra liv. Jag har inte haft jättekrångligt förhållande faktiskt, tacksamt nog. Ja. Alltså typ i högstadiet så hade jag, var jag väl så här, kan jag inte få någon ätstörning så jag blir smal. Och jag har väl i perioder kanske haft ångest om jag har ätit vad jag ansett för mycket eller fel. Men annars har jag varit väldigt turligt nog liksom haft ett ganska oproblematiskt förhållande till mat.
Ja, jag har ju själv haft ett jätteproblematiskt förhållande istället. Så jag har ju både haft anorexi och hetsätit och ja, haft jättemycket tankar om mat och ångest inför mat överhuvudtaget. Mm.
När var det som värst?
Ja, det var när jag var 16 eller 17 och blev påhejad av en skolsyster som tyckte att det här var fantastiskt beteende.
Det var sjukt. Vi ska komma in lite mer på det här senare när vi pratar lite mer specifikt om ätstörningar. Hur skulle du beskriva ditt förhållande till mat idag?
Ja, nej, men nu är det ju så himla skönt. Alltså du vet, man kan äta utan att tänka på hur många kalorier det innehåller eller så vidare.
Mm.
Men jag är en sån person som säger, jag kan ju inte hålla på riktigt med dieter eller nästan någon slags där man ska bestämma vad man ska äta. För att för mig så går det direkt in på att det blir ohälsosamt. Och jag tänker alldeles för mycket på det. Liksom det tar upp jättemycket av min tid om jag skulle göra det.
Jag har också lite så. Alltså, även fast inte, kanske därför jag inte har haft så mycket problem. Därför att jag inte har gone there ever. Liksom, för att jag märker direkt att liksom, i och med att jag har typ haft mycket ångest. Och har liksom, haft väldigt mycket ångestproblematik och sådär i mitt liv.
Mm.
Det spiller ju över även på matdelen av vad jag ska säga. Och att jag har haft väldigt mycket så här, problem med kontrollbehov och sådär. Så märker jag direkt när jag börjar liksom tänka på vad jag äter eller liksom sådana saker. Att det blir väldigt jobbigt. Och därför har jag alltid liksom märkt det tidigt att jäklar, det här är skitjobbigt. Jag backar.
Mm. Jo, men det här med att det tar upp en allt för stor del av ens liv. Och att man tänker på det alldeles för mycket.
Precis.
Och det är då man kommer in på en ätstörning.
Alltså jag känner liksom att även om man inte har någon så här i grunden problematisk förhållande till mat, så är det väldigt lätt att de här tankarna kommer, för att de är så himla slentrianmässiga och normaliserade. Mm. Att man har syndat eller man unnar sig och du vet liksom hela
jo,
det här.
Jo, precis. Alltså så här, det ätstörda beteendet ingår på något sätt i så här, diskursen som hela samhället ingår i.
Mm.
Att det är, så här, det är nästan normaliserat att ha en ätstörning, det är normaliserat att ha ångest inför mat och att tänka på, man ska tänka på hur man äter hela tiden.
Ätstörningen, eller vad man ska säga, finns ju nästan inbyggd i språket. Jag menar, att man använder sig av ord som att man unnar sig när man äter en kaka.
Mm.
Och att man syndar när man äter choklad på en torsdag. Alltså så här, språket liksom är så starkt färgat och så starkt liksom värderande när det är kring mat på ett sätt. Som är liksom en syndig kladd kaka för att den är så, innehåller så mycket socker. Eller
ja.
I mat, liksom, i en kokbok kan man ju läsa att en kakjävel är syndig liksom.
Mm.
Alltså sättet man pratar kring mat är ätstört också.
Mm.
Förstår du hur jag menar då?
Ja, jo.
Då är det svårt att inte låta de här tankarna gå in på sitt eget förhållande till mat. När liksom, när diskussionen om mat går på det sättet.
Men om vi skulle gå in på det här med att äta offentligt.
Ja.
Där det inte kanske handlar om ens egna tankar. Utan snarare om vad andra tänker, om vad vi, ja, som främst som tjocka då, äter. Har du varit med om någon så här jobbig situation i det sammanhanget?
Ja, alltså jag kan ju tycka att det är jobbigt att beställa på McDonald's ibland om jag inte tar en sallad. Och det gör jag aldrig. Det är äckligt att äta sallad på McDonald's. Folk som äter sallad på McDonald's är freaks, alltså förlåt. Men alltså nej. Vill du äta sallad så går man inte till McDonald's. Förlåt om det är någon som älskar McDonald's sallad. Men alltså, det finns bättre sallader out there. Nej, men alltså jag kan tycka det är jättejobbigt att lika typ så här i affären om jag känner att jag har för mycket onyttigt på mitt rullband.
Mm.
Så kan jag känna liksom att vad tänker personen som sitter i kassan nu? Eller jag kan känna nästan att jag tycker att den liksom tittar på mitt band och på mig på ett sätt som är liksom så här, ja, här kommer den tjocka människan och köper massa skit liksom.
Mm.
Du då?
Ja, men jag tycker det med mataffären var ganska intressant, för att jag har ju kommit på mig själv med att jag typ försöker välja den som jag tycker ser minst dömande ut när jag ska välja kassa. Så om det sitter en tjock person i kassan, då väljer jag den kassan liksom.
Smart. Fast lite problematiskt kanske.
Ja, nej, men att det är så ingrott liksom att så här, varenda liten, ja men ja, det är så sorgligt att varenda litet beslut kring mat.
Mm.
Ja, att det, till och med när man ska köpa mat liksom, att så här, vart ska jag stå i butiken liksom, att det, ja, att ska kontrollera det.
Ja.
Men jag tänker också så här, ja, kommer den här, eller kanske inte tänker så här att, åh, kommer den här personen döma mig nu? Utan det är mer så här, den där jäven, du ska bara skita i vad jag har ätit. Alltså, jag blir så arg liksom.
Men det, ja, det kan jag ju känna en bättre reaktion än att känna skam.
Ja, fast samtidigt är det så här typ att gå in med att nu är jag skitarg på dig, fast du vet inte varför liksom. Jag lägger upp ostbågpåsen och bara, ja, nu ska jag äta ostbågar. What are you gonna do about it? Liksom.
Jag tycker det är fantastiskt.
Kommer utifrån affären och har så här krigat i huvudet. Liksom. Nu vet inte.
Jag kan känna att, jag tyckte väldigt länge att det var jobbigt att äta typ en chokladkaka. Eller typ så här en japp eller en snickers eller fan som helst. Det var skitjobbigt att äta sånt offentligt.
Mm.
Typ på bussen och sånt där. Jag, även om jag var så här, shit, jag måste äta någonting. Jag har lågt blodsocker.
Mm.
Så var det så här, nej, det var jobbigt. Jag kommer se ut som den typiska tjocka personen som sitter och äter en Snickers på bussen för att jag inte kan hålla mig. Alltså,
ja.
Så jag har nog väldigt mycket tänkt på vad jag har ätit offentligt. Mm. För att jag har liksom varit väldigt brydd över vad folk tänker. Och att jag kanske någon gång har tagit en sallad när jag var på restaurang. Mm. Fast jag hellre vill ha en burgare.
Jaha. Men där känner jag också att, alltså, att det, är så, alltså, det är en sån dubbelbestraffning där. För att tar man burgaren så är det så här, ja, men typiskt du jävla tjock, ska du äta en burgare? Och tar man salladen så här, ja, den tar du väl för att gå ner i vikt, va? Alltså, det spelar liksom ingen roll vad du beställer. Det är så här, de dömer dig ändå. Jag kan tycka att det är jobbigt att äta ensam ute.
Ja, det gör jag aldrig nästan.
Det tycker jag nästan är jobbigt att man är ute och man har jobbat och så ska man äta lunch någonstans och så ska man göra det själv. Det tycker jag är så här. Nej, men då tror jag att jag mer tänker på vad jag beställer. Jag beställer det jag vill ha i alla fall. Men att tanken ens finns där är väldigt tråkigt.
Men vad är det då liksom i just att när du är ensam som gör det att det blir jobbigare, tror du? Är det att du inte har stöd, att du ser ensam ut, eller är det liksom bara en diffus känsla?
Nej, men jag tror väl kanske att det är det här typ så här, jag menar, så att, ja, att man ska äta med någon annan typ, eller att man går och äter ungefär som att det är en extra måltid. Eller ja. Det är jättesvårt att specificera varför jag tycker att det är jobbigare att äta ensam.
Ja, men jag kan ändå förstå lite.
Typ, nu kanske också inte låta bli, nu går hon in på McDonald's.
Är det också att det finns en bild av att det är lite sorgligt att sitta ensam och äta?
Jo, det är väl det också. Alltså så här, inte bara det här som handlar om maten, utan just det här med att man är ensam liksom. Det är väl lite som att gå på bio ensam. Det är inte heller så kul kanske.
Nej. Men vågar du beställa vad du vill?
Jo, jag beställer precis vad jag vill. Jag tycker det är jobbigt när min man Adam vill att jag, eller så här, om jag är ute och åker bil liksom, och så säger man, kan inte du köpa hem lite grejer från McDonald's mig? Och så vill han ha typ 6 cheeseburgare så här, och du vet, så här, två såna här kycklingvingar och chili cheese liksom. Och så ska jag beställa det och så ska jag beställa det jag vill ha. Och liksom för att ta med, det tycker jag är lite jobbigt. Så här, bara, nu kommer de tro att jag ska ha all den här maten liksom.
Det är då man bara, ja, vad var det han skulle ha nu då?
Ja. Också så tråkigt att man ger andra människor den makten liksom.
På något sätt är man ju hypersynlig som tjock.
Ja.
Och lägger då till mat som är någonting som är så starkt sammankopplat med att vara tjock, hur man äter. Ja, men då blir det ju liksom, det blir ju dubbelt upp.
Mm.
Dels är du en tjock kropp offentligt.
Mm.
Plus så äter du. Mm. Och hur du äter är någonting som är sammankopplat med att vara tjock. Liksom.
Och äter man då mat som folk tycker är typiskt onyttigt, som McDonald's eller pizza eller ja, någonting sånt, så blir det ju så här, ja, men det blir så här en del till i det där.
Jag tror att många kvinnor, alltså kvinnor överlag, upplever det väldigt jobbigt att äta offentligt. Mm. Och har mycket tanken kring mat så här. När man lägger in ingrediensen tjock också i det här så blir det liksom extra.
Ja.
En extra liksom lager i milkshaken av liksom ångest. Mm. Men har du varit med om någonting så här specifikt i matsammanhang som du känner så här, som var jobbigt eller som du kommer ihåg kanske att någon har kommenterat vad du har ätit eller att den som har tagit beställningen kanske har haft en åsikt om vad du har beställt eller något sånt?
Ja, nej, jag har inte varit med om någonting sånt där. Alltså att någon skulle ha en åsikt om vad jag beställer eller i alla fall ingen som har sagt det. Men däremot så har jag ätit glass ute på stan liksom och en man sprang förbi och bara, ingen kommer vilja ha dig om du är sådär tjock.
Va? Vad är det för fel på folk?
Jag vet inte.
Så jävla random.
Mm. Och då kände jag så här, eller i det ögonblicket, för det, då var det så här mest konstigt. Och folk runt omkring tyckte också så här, gud vilken konstig människa liksom, som sa det. Men jag tror att det var så här tur att jag var lite äldre när det hände. Så det tog inte så hårt på mig. Men hade jag varit kanske 15 eller någonting och fått höra det så hade jag bara, det är sant.
Vad är det för sjuk person som bara, fy fan. Vad tur att du var så pass sansad att du inte slog ner honom.
Ja.
För det borde du ha gjort.
Ja, nej, men det var lite mer som en så här drive-by. Man hann inte riktigt reagera. Man bara, vad är det som hände? Angående det här med personer som tar beställningen skulle tänka på. För att jag har ju jobbat inom restaurang.
Mm.
Både på Burger King och inom restauranger och krog och lite annat.
Mm.
Och om jag tänker på mig själv så har jag har aldrig tänkt på huruvida personen framför mig är tjock eller inte. Och vad den har beställt.
Kan det bero på att du själv är tjock?
Ja, fast jag tror också att det beror på att folk som jobbar inom restaurang och så vidare är sjukt stressade. De har inte tid att tänka på dig. Och det kan vara så bra att ha det i åtanke. Att du vet, de bryr sig inte.
Nej.
De har andra saker i sina liv att tänka på. Och att det finns mycket... Jag säger inte att folk inte gör det, för det gör de säkert. Men de flesta... Alltså, man har ju tagit beställningar 300 gånger om dagen. Det är inte så att man orkar tänka på det varenda gång. Och utifall att de skulle göra det så liksom, det är ju ingen inverkan på ditt liv.
Nej.
Och din kropp liksom. Det är ju ingen person som betyder någonting för dig.
Jag har varit med om att någon kommer till bordet och tar en beställning.
Ja.
Att jag har beställt cola och fått cola light. Utan att ha bett om det.
Jaha.
Ja. Både här, alltså inte jätteofta här i Sverige men det har hänt. Men jätteofta i London har det hänt.
Mm-hmm.
Ja. Att jag får en diet coke. Och då har jag tänkt att det kanske bara är missuppfattat. Kanske inte fanns någon vanlig cola. Eller så är det liksom att de bara, den här personen behöver en light cola.
Eller det här typ såhär, att de är vana att tjocka beställer light cola. Så de bara gör det.
Ja.
Per automatik liksom. Har du frågat någon gång liksom, eller sagt så här, ja det är fel?
Så jag har väl faktiskt sagt till, för jag hatar light cola lite grann. Mm. Så jag var så här, nej men jag ville ha en vanlig cola. Och då hade de inte sagt någonting. Men det ändå var liksom att jag har tänkt att, var det för att jag var tjock nu som jag fick en cola light?
Ja.
Det är så jävla för jag vet inte, flera gånger kanske jag har fått det utan att tänkt på det liksom. Så här, att, du vet när man inte får flaskan med till bordet utan man får bara ett glas liksom. Då kanske det var en cola light, varför vet jag. Men tänk om jag har haft en allergi mot typ aspartam eller någonting och varit överkänslig. Alltså det finns en anledning till att jag beställer den här riktiga kolan.
Ja, ni har aldrig varit med om det. Om någon av våra lyssnare har varit med om det här eller någon annan sån här situation på matbutiken eller restaurang. Ni får jättegärna kommentera på där vi lägger upp inlägget på Fett Magasin. Eller så kan ni mejla på chockpodden@gmail.com.
Du kanske visst har varit med om det flera gånger, bara att du inte vet om
det. Ja, precis. Det kan ju ha varit. Jag har faktiskt ingen aning om det skulle ha hänt eller inte.
Jag vet. Du kanske har druckit Cola Light varje gång i ditt liv.
Däremot så har jag väl kanske varit med om att så här, närstående eller familj så bara, men gud, ska du verkligen beställa den där? Med det fallet så kan jag... Jag har ju slutat gå ut och äta med de personerna.
Mm.
För att jag tänker inte vara ansvarig för att ändra deras matbeteenden.
Nej.
Alltså de projicerar ju liksom sina egna ätstörningar på mig.
Jo, exakt.
Jag menar, fan, jag har annat för mig. Jag har inte tid liksom.
Och det är ju det där liksom så här att mat är någonting väldigt socialt. Det är man ofta när man ska liksom umgås så kanske man går och tar en fika. Man träffas på middag. Man tar en lunch till exempel. Man ska på jobbmöte.
Mm.
Med någonting. Så när du skulle på möte med ett klädföretag,
ja.
PR-byrå, då var det ju liksom över mat.
Ja.
det är någonting som är typ väldigt liksom, det är svårt att undvika de här situationerna när man äter med andra.
Mm.
Och, gör, och är man så att man gör det, då blir man väldigt begränsad.
Mm.
Man hamnar ju i situationer där man måste äta med andra.
Ja.
Oundvikligen nästan.
Mm.
Den här rädslan för att liksom vara tjock och äta och bla bla bla, det, är ju, det begränsar ju då ens rörelseutrymme liksom i samhället.
Jo, men det är en intressant poäng, för att mycket av det som man kallar fatshaming och att vi liksom, jo, men att vi inte bara blir begränsade fysiskt liksom från till exempel biografer eller på nyhetsfält, utan det handlar ju också om det så här psykologiska, att vi liksom begränsar oss själva för att människor, eller för att vi är så stigmatiserade liksom.
När jag tänker efter så är det så sjukt mycket situationer där man äter med andra.
Mm.
Skolmatsalar, lunchrum på jobbet. Att gå på dejt kan ju ofta innehålla att man går ut och äter. Alltså liksom, det är en väldigt stor del av ens liv.
Mm. Ja, och det är som när jag säger liksom att så här, ja, men jag har ju valet att bara, nej, men jag tänker inte gå ut på restaurang med den här personen som säger åt mig att inte beställa den här grejen. Men om man inte är myndig eller man bor hemma och det handlar om en familjemedlem eller ja, eller man jobbar med den här personen och man liksom inte har något val.
Ja.
Då blir det ju liksom, då måste man ju faktiskt ta den diskussionen med den personen. Precis. Även om det kan tyckas liksom så här, nästan för stort för någon som inte är vuxen liksom, eller om det är din chef. Det är liksom, det är orättvist att du ska behöva ta den här diskussionen. Men man måste ju ändå se det som att man måste göra det för sig själv.
Jag tänker att vi kanske kommer in lite mer på liksom hur man får de här situationerna att bli mindre jobbiga sen. Men vi går in på lite tips.
Mm.
Delen.
Ja.
Ska vi gå in på det mer så här specifika ämnet nu efter vi har pratat allmänt om mat?
Ja, nu tänkte vi att vi skulle gå in lite på ätstörningar och så ska vi prata lite om olika former av ätstörningar och vad som utlöser det, våra erfarenheter och sen vad man kan vända sig om man har ett ätstört beteende. Och det första är ju också att man ofta som tjock, när man pratar om ätstörningar, att det skulle handla om bulimi då, alltså att man spyr upp maten eller man använder laxermedel eller att man hetsäter. Tjocka kan ju även lida av anorexi, ortorexi och ätstörning utan specifikation, UNS. Det vill säga någon slags blandning av de olika ätstörningarna eller att man har väldigt mycket tankar om sin mat och sitt ätbeteende. Ska vi gå in lite på vad de är bara?
Ja.
Kort. Anorexi är ju då när man äter för lite. Bulimi är som sagt då när man på olika sätt får upp maten genom att kräkas eller genom laxermedel. Hetsäta är att man kanske gör det för att dämpa ångest eller oro. Mm. Så att man äter väldigt mycket. Ofta gör man det ensam. Och sen kan man ha ortorexi, det vill säga att man tränar väldigt mycket och att man fokuserar otroligt mycket på hälsosam mat. Och sen har vi då ätstörning utan specifikation, UNS, där det kan handla om att man har mycket ångest inför mat, att man tänker på hur mycket och när och med vem och så vidare, även fast man äter tämligen regelbundet.
Precis.
Och ofta så är det ju så här att det är inte jättemånga som har en ren form av ätstörning, alltså anorexi, bulimi etc. Utan man har ju oftast någon slags blandning.
Mm.
Och det kan ju vara ortorexi där man hetsäter ibland. Eller man har perioder där man inte äter alls. Eller där man använder laxermedel och så vidare.
Jag tror att det är jätteviktigt liksom också påpeka att det inte bara handlar om att man snabbt går ner i vikt.
Nej.
Det finns ju till exempel på hemsidan friskfri.se så var det ju en lista med liksom där man kan testa sig själv. På den här listan så fanns det ju saker som att man har höga prestationskrav eller att man tror att smal är lika med lycklig eller att man tänker på mat ofta och ältar samma tankar.
Mm.
Att det inte bara är liksom fokus på att du har gått ner x antal kilo på den här tiden.
Och hur många tror inte att smal är lika med lycklig?
Ja, precis. Jag tänkte väldigt mycket på den punkten, för det är ju verkligen en myt som en mytbildning som är i det närmaste liksom en
sanning, måste jag säga, i vårt samhälle liksom.
Ja.
Mm.
precis. Och just att det här att du fixerade vid hur din kropp ser ut. Mm. Ja, men det är ganska, ganska många, kanske framförallt kvinnor som är väldigt medvetna om hur man ser ut. Och liksom har en väldigt hög kroppsmedvetenhet.
Mm.
Väldigt många av de här punkterna som finns på den här sidan, friskfri.se.
Mm.
Som jag tror att den vanliga, som inte anses, den vanliga, du förstår vad jag menar, som inte anser sig ha ett problematiskt förhållande till mat eller sin kropp, kanske kan känna igen sig i.
Ja.
Det handlar inte bara om BMI och viktnedgång, utan det handlar om tankar. Mm. Det är väl kanske det vi vill förtydliga också väldigt mycket i, när vi pratar om ätstörningar, att vi pratar inte om den här tv-filmsbilden av en ätstörning, där det är så här någon som står framför spegeln och räknar sina revben. Behöver inte se ut så.
Ja, och att även om ätstörningar oftast utlöses i tonåren, så är det jättevanligt att man har det som vuxen också. Man har det förmodligen på ett annat sätt då.
Mm.
För att klara av sitt liv med jobb och familj eller så vidare, så måste man ju äta. Mm. Och här kan det ju vara mycket mer, alltså, så här, ångesttankar, och att det är en störning som inte syns på samma sätt utåt.
Precis. Och även äldre, alltså jag menar 65 plus kan ha ätstörningar. Det är liksom, det är inte ett problem som är kopplat till en viss åldersgrupp, och inte heller till en viss könsidentitet.
Mm. Och det här med att, för att man är ofta så här, när man är som tjock då, och man då bantar, det vill säga, eller tjocka som inte äter speciellt mycket överhuvudtaget.
Mm.
Jag menar, det är ju en ätstörning.
Precis.
Och det är en ätstörning som vården uppmuntrar.
Exakt.
Och här har jag personlig erfarenhet av en skolsköterska som tyckte att det var jättebra att jag inte åt någonting. Och inte lyssnade när jag sa liksom att jag var yr i huvudet, att jag svimmade liksom för att jag inte åt. Hon tyckte liksom bara att det här var bra, för att jag behövde ju ändå gå ner i vikt.
Precis.
Och det är, alltså, man lägger ett väldigt stort ansvar på individen, att de ska förstå att någon inom vården har fel.
Och det är det här som vi, som man också kan se, att det ofta är dieter, bantningar, som faktiskt är en utlösande faktor, eller det som får en ätstörning att triggas eller komma igång.
Ja, dieter är ju den, alltså, punkten som, alltså, det är den största orsaken för utlösande av ätstörningar. Mm. Och jag måste väl ändå säga liksom att tjocka uppmuntras ju alltid till att banta. Så att det är inte speciellt konstigt att det finns en stor dold procent bland oss som är ätstörda.
Jag tror liksom att dels vården har ju ofta en underlig bild på vad som är normalt beteende. Ett beteende som en tjock person. Att det är normalt att banta hela tiden.
Ja.
Men också att folk i allmänhet, vänner, familj, partners, har svårt att känna igen ätstörningar kanske hos sina närstående när de är tjocka.
Mm.
Därför att det stämmer inte överens med den bild som man har av hur en ätstörd person ser ut.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att det finns, som du pratade, att det finns förmodligen ett mörkertal. Och det beror nog mycket på att samhället inte ser när störningar finns hos människor som inte är, kanske inte är bilden av hur man tror att en närstörd person ser ut.
Mm. Och sen så får man ju också tänka på det här med just den här tiden som man ägnar åt sitt ätande, och hur mycket tankar som går åt att tänka på hur mycket kalorier det här, och nu ska jag äta det här, och har man mycket sådana tankar och ångest och oro när man, ja, vid alla sina måltider, då kan det vara väldigt bra att gå och prata med någon om det.
Sen också när man märker att inskränkt, liksom, det går ut över ens liv, alltså jobb, relationer, socialt. Man kanske inte går och fika med kompisar längre därför att det blir för jobbigt. Liksom, så här, för vad ska man äta? Med vem ska man äta? Vilka som kommer se?
Ja.
Kommer folk märka att man inte äter? Alltså, förstår du?
Ja.
Det är ju också ett hemskt viktigt varningstecken att vara medveten om. Att liksom, när det börjar gå, vad man äter ska inte gå ut över ens liv.
Mm.
Alltså,
det
är inte ett friskt beteende till mat när tankar och beteende går ut över livet.
Ja.
Det är ett varningstecken.
Sen är det inte bara vården som uppmuntrar tjocka, utan oftast när en tjock person går ner i vikt, eller när vem som helst går ner i vikt, så får man mycket positiva kommentarer. Och för unga människor, för tonåringar som går ner i vikt, som tjocka, så det kanske är första gången du får så här mycket positiva kommentarer. Mm. Någonsin. Och det uppmuntrar ju verkligen det här destruktiva beteendet liksom.
Mm. Jo, och ofta så sammanfaller ju nästan med en låg självkänsla.
Mm.
Och när man har en låg självkänsla så är man ju extremt beroende av positiv feedback och respons utifrån. Man är har väldigt stort bekräftelsebehov på det sättet. Och att kombinera då de här positiva kommentarerna kring en viktnedgång med en låg självkänsla är ju ett recept för att liksom sätta igång en spiral att okej, hur får jag fler positiva kommentarer? Jag går ner mer i vikt.
Och också att man vet vad de tyckte om en innan. Så man går upp i vikten igen då vet man att den här personen inte tyckte att man var fin eller att man dög och så vidare. Mm. Så det kan ju verkligen trigga igång ett ätstört beteende för hela livet.
För vi pratar ju ofta, jag tror vi har pratat om det tidigare på podden, att alltså att det är ganska problematiskt att till exempel på Facebook när någon har gått ner och skriva åh vad duktig du är, alltså att liksom det där att det är problematiskt med den sortens kommentarer. Och det här är ju kanske en av anledningarna.
Ja.
Det är inte helt harmlöst att
nej.
Komma in och hylla någon för en nyckninggång.
Sen har väl alla så här vänner och bekanta som bara, ser du inte att jag har gått ner i vikt? Ska du inte kommentera det liksom? Och så ses man som kanske ganska missunnsam, kan jag tänka mig. Att man ses som om man inte då kommenterar det.
Mm.
Men då kan det ju vara bra som tips och så bara, nej men jag försöker att inte kommentera andra människors kroppar. Jag är jätteglad att du är frisk och att du är bra i din kropp. Men för mig så är du lika fin oavsett hur mycket du väger eller hur mycket du går på gymmet. Och jag tror att det kan vara ganska skönt om någon går ner i vikt. Om man då säger så här, bara, nej men hörru du, för mig så spelar det faktiskt ingen roll vad du väger.
Ja.
Liksom. Det är inte därför jag är din vän. Om den personen sen går upp i vikt så har den i alla fall en person som den vet inte kommer döma för det.
Gud vad fint. Det var en väldigt, väldigt fin, en fin grej att säga, tycker jag. Men du pratade tidigare om att du har väldigt mycket erfarenheter av det här. Med ätstörningar. Vill du prata lite om det?
Jag har ju alltid varit tjock. Och är man tjock när man är barn så får man ju höra det hos skolsystern. Och du ligger över kurvan och bla 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 bla. Och när jag kom till mitt första gymnasium så hade jag en skolsyster som liksom undrade, så ska du inte göra någonting åt det här? Och det är faktiskt inte sunt. Mm. Och hon tyckte liksom att du kommer ju dö innan du är 30. Döda jävel. Men hon tyckte liksom att men du kanske ska äta mindre och träna mera liksom. Och hon sa väl inte så här uttryckligen så här, sluta ät. liksom. Men när jag kom tillbaka och liksom sa att jag... Ja, alltså jag började känna så otroligt mycket ångest inför all mat. Jag klarade inte av att äta i skolan längre. Och det blev det här, nej men jag har redan ätit och jag åt en stor frukost. Och alla de här små lögnerna, jag har ätit hos en kompis, jag behöver inte äta hemma. Alltså så typiska faktorer för anorexi. Och jag gick ju också ner jättemycket i vikt. Men det sågs ju inte som anorexi för att jag var fortfarande tjock. Och det var ju liksom, för då blev det ju så att mitt beteende var normalt och att det var bra att jag höll på med det.
Ja, men du var också uppmuntrad av den här skolsystern då, även när du kom och sa att du inte mådde bra.
Precis. Och jag började ju svimma av för att jag åt så lite och det tyckte hon liksom så här, ja okej, det kanske inte är så bra att du svimmar, men samtidigt ser det jättebra för du har blivit jättesnygg.
Ja. Fantastisk skolsyster verkligen. Rätt person på rätt plats.
Mitt råd där är ju kanske då till folk som har barn i skolan, som har tjocka barn i skolan, att skicka med en lapp. Du får inte väga mitt barn.
Fan, följ med till skolsyster.
Ja, eller såhär, mitt barn går inte till skolsystern själv liksom.
Precis.
Jag säger inte att alla skolsystrar är så här, men
nej.
De verkar ju, många av dem har genomgått någon slags fettfobisk skola alltså.
Mm-hmm.
Sen om det är den skola vi alla genomgår, liksom att det är någonting som gäller för alla eller om de får höra det i sin utbildning, det vågar inte jag uttala mig om riktigt.
Att man fått något direktiv ovanifrån att nu måste vi ta tag i barnfett, man.
Ja. Men sen så har jag även så här haft jättemycket ångest och hetsätit liksom, och så försöker döva känslorna med mat liksom, och ja, haft jävligt mycket tankar om det.
Så du var det lite på båda sidorna, du har både ätit för lite och för mycket.
Ja, för mig så blir det ju, för det var ju diet som så här utlöste min så största ätstörda period.
Mm.
Och det var fat acceptance verkligen som fick mig av den banan. Eller just när man såg tjocka människor som var lyckliga redan.
Precis.
Och som var nöjda med sig själv. Liksom. Det gav mig jättemycket.
Tror du att om du inte hade haft den här skolsystern, tror du, som, eller som satt igång de här tankarna och sa, ska du inte göra någonting åt det här? Tror du att du hade blivit sjuk ändå?
Det är svårt att säga. Jag hade inte blivit sjuk under den perioden i alla fall.
Nej.
Det är möjligt att det skulle utlöst senare i mitt liv.
Mm.
Fast förmodligen inte. För att då hittade jag ju internet och andra chocka och sådär. Och ett stöd som jag inte hade haft innan.
Mm.
Men ja, nej. Man kanske skulle kunna säga att hon var den bidragande orsaken. Jag fick ju otroligt mycket kommentarer från människor som jag kanske hade levt runt hela livet men aldrig pratat med. Som liksom stannade mig och undrade hur jag hade lyckats med det här. Och släktingar som bara, åh, grattis till din nya kropp och bla 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 liksom. Och sen så går man ju upp vikten igen, för det gör man ju. Så fort man börjar äta igen så går man ju upp i vikt. Då är det tystnad. Det är lite så här, misslyckande. Liksom.
Ja. Var det någon som reagerade under den här tiden när du gick ner väldigt snabbt och mycket i vikt?
Nej, det var ingen som gjorde det. Alla tyckte att det var otroligt positivt och jättebra.
Det var ingen som frågade hur du mådde så?
Nej, det var ju inte det. Och jag tror att det är ett så här problem för med anorexi, där det handlar om någon som kanske redan är en medium liksom, från början. Och som börjar det här ätstörda beteendet. Då syns det ju liksom att de kanske går ner jättemycket i vikt och de blir jättesmala liksom. Och då tror jag att det är så här mer tydligt, och jag tror att folk har det mer som en så här ding, 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 den här personen har anorexi, måste göra någonting nu liksom.
Ja.
Men när det gäller tjocka så har inte folk den insikten.
Och det kanske beror mycket på liksom så här bilden av hur en anorektiker ser ut.
Ja.
Eller bara hur de här störningar ser ut liksom. Mm. Den överensstämmer inte alltid med verkligheten om vi säger så.
Mm.
Och det gör ju att väldigt många missas av både vård och omgivning. Extremt anmärkningsvärt att ingen reagerar när du helt plötsligt liksom går ner jättemycket i vikt.
Mm. Och jag tror med så här hetsätning och bulimi, där är det så svårt att upptäcka. För att det kan man ju gå med liksom hur många år som helst i princip utan att man upptäcker det.
För det är ju inte alltid kopplat till viktnedgång, eller hur?
Nej, precis.
Nej.
Och det behöver inte vara kopplat till viktuppgång heller. För att det är som sagt så, de flesta kombinerar ju, är man ätstörd så kan man ju kombinera liksom, nu kör vi LCHF och sen så en liten släng av hetsätning under en period och sen lite, liksom, sen lite självsvält och sen så ska man börja träna och så tränar man superintensivt en tid.
Vi kanske ska prata lite snabbt om ortorexi, den här att man en fixering, tvångsmässig fixering av att man ska leva hälsosamt med mat och träning och liknande. Det känns ju som någonting som är sjukt aktuellt eftersom det är typ allt man ser på vissa hörn av Instagram och sånt. Att liksom folk äter chia pudding och går på gymmet 8 timmar om dagen. Alltså,
jo.
Det finns ju en oerhört hälsotrend i samhället. En hälsohets skulle jag kanske vilja påstå.
Ja.
Och där ortorexi kanske nästan är normaliserat.
Jo, och jag tror att så här, många, och där är också även så språkligen liksom att vi säger så här, åh gud, nu missade jag min ryggdag på gymmet. Åh, jag har lite ångest över det. Ja, det, redan där så finns det ett problem. Liksom, man ska inte ha ångest. Över att man inte har varit på gymmet. Liksom.
Eller liksom folk som, ja, men som får dåligt samvete när de inte tränar varje dag.
Mm.
Och eller liksom att det är bra att jag har kört himla hårt nu, helt slut. Liksom. Man bara, fast ja, det är ju kanske bra att vara trött efter träning, men du kanske inte ska liksom vara slut och orkeslös. Alltså att det liksom finns en syn på liksom att det är bra att vara utmattad. Den här typ svettas tills du spyr, alltså ja. Sådana sorters liksom fitspiration quotes, liksom att det ska ju ont, det ska ju jätteont för då vet att det funkar. Man bara, fast alltså, smärta är ju en signal från kroppen att du kanske ska se över vad du håller på med. Liksom. Alltså att det finns en sorts liksom, syn på att man ska ignorera alla kroppens tecken på att vara trött och man ska träna sig som man spyr och man ska... Alltså...
Och jag tror att det är mycket så här, alltså, det är väldigt svårt att komma åt det, för att många säger, ja, men det handlar inte alls om någon fixering, utan det handlar ju om att jag ska få en stark och sund kropp.
Ja, liksom. strong is the new skinny.
Ja, och så tränar man väldigt mycket. Man kanske äter väldigt fettsnålt eller ja, man håller på med proteinpulver. Och jag har absolut inget, så det finns ingen tvivel för mig om att man kan gå på gymmet utan att vara ätstörd. Liksom.
Ja, absolut. Alltså, man kan absolut hålla på med både chia pudding och gym och proteinpulver utan att vara ätstörd. Det är när det börjar framkalla ångest, när man missar någonting av det här.
Och fixering, alltså det är ju så här fixeringen
vid
den här hälsosamma livsstilen.
När man inte kan välja att fan idag är jag trött, jag ligger hemma och kollar på en film. För att då får du ångest, du får samvete, du måste gå till gymmet. Det är då det, liksom, det, är, då det är ortorexi eller vad man ska säga då. Eller i alla fall riskzonen.
Som går att läsa om ortorexi också, att det är ju också en av de ätstörningar som ökar mest bland unga personer som identifierar sig som män. Liksom. Och det är så, ja, men man är på gymmet och man ska bygga muskler. Och för att bygga muskler så måste du äta på ett visst sätt. Och att man kanske gör det i grupp.
Och det är en väldigt socialt accepterad ätstörning, just ortorexi. För att vi har sån himla hälsotrend nu i samhället, eller vad man ska säga. Så jag tror att det är väldigt svårt att upptäcka det, för att vadå, alla på Instagram är ju typ så. Alltså, förstår du vad jag menar? Inte alla, men det kanske känns som det, att det här är någonting som alla gör. Det kan ju bero på att folk sällan instagrammar sina vilodagar. Alltså, man instagrammar kanske oftare ett träningspass än ett Netflix-marathon. Förstår du vad jag menar?
Ja. Jo. Om man inte är vi då.
Det har jag märkt väldigt mycket nu när jag började träna för något år sedan. Så här, att det är sjukt svårt att hitta någon slags liksom, information eller träningspepp. Eller någonting som inte handlar om att träna tills man spyr. Eller typ träna för att inte hata din kropp. Man bara, fast kan jag inte träna för att jag tycker jättemycket om min kropp. Och typ så här, vill att den ska fortsätta finnas till. Alltså förstår du vad jag menar? Liksom, att, så här, det ligger väldigt mycket lite fokus på att träna för att... För att man gillar sig själv.
Ja.
Och väldigt mycket fokus på att träna för att man hatar sig själv. Självhat är ju sällan så att det kommer något positivt. Utifrån någonting som görs utifrån självhat. Förstår du vad jag menar?
Jo.
Alltså.
Det finns ju väldigt få sammanhang. Där man kan gå med i en grupp. Eller med människor och prata om träning. Utan att prata om viktnedgång. Det finns väldigt få viktfria träningszoner.
Känner du att du har något så här, det här är ju kanske svårt, men något råd att ge någon som känner igen sig i det du säger eller när du berättar om dina erfarenheter av ätstörningar?
Jo, men då är det ju, alltså sök hjälp. Det är inte, du ska inte behöva må så här. Det är inte normalt att ha ångest inför varje tugga man tar. Och tänka jättemycket på hur ens kropp ser ut och att den inte duger och så vidare. Och det är väl det liksom att vi som tjocka normaliserar att vi ska må dåligt över vår kropp. Men det är inte normalt. Och det är inte så man ska behöva leva. Och livet blir mycket roligare och lättare när man faktiskt, även om man inte älskar varje del av sin kropp, att man ändå så accepterar att man ser ut på ett visst sätt och att det är okej. Även om man vill förändra sin kropp. Så är den okej som den ser ut nu också.
Jag tror att nyckeln till att, om man vill förändra sin kropp, nyckeln till att kunna göra det på ett hälsosamt sätt är att acceptera kroppen även så som den ser ut i början av förändringen. Att söka hjälp är ditt främsta råd som jag uppfattar det. Och då finns det lite olika ställen man kan vända sig till. Till exempel en sida som heter friskfri.se som tillhör föreningen Frisk och Fri som är Riksföreningen mot ätstörningar, de har ett journummer, eller flera olika journummer. Det är lite olika ställen som har jour lite då och då.
Ja.
Som man kan höra av sig till. De har även chatt som är öppen vissa tider, så man kan chatta med folk om man hellre känner att man vill göra det än att ringa. Och det finns även lite information och självtester på den här sidan. Det finns också ätstörningscenter runt om i hela Sverige. Och man kan alltid vända sig till sin vårdcentral. För att man kan få hjälp med kontakter till psykolog och samtalsterapi och liknande.
Sen kan man ju även, man kan ju alltid använda, alltså vända sig till sidor på nätet. Andra som har ätstörningar liksom, och prata med dem. Men jag tror också att så här, risken när man pratar med andra som har ätstörningar är att man triggar varandra. Och att man liksom hetsar varandra. Jag tror i alla fall som, eller ja, kanske för alla, att just det här att alltså på sociala medier och nätet leta upp människor som ser ut som en själv och som är helt nöjda med det. Och se någon som kanske har ett friskt ätbeteende. Att det kanske snarare är hjälpande liksom.
Så lovade vi i början, eller du lovade, att vi skulle göra tips på hur man skulle kunna sluta skämmas för att äta eller till exempel ändra sitt tankebeteende kring att man inte vågar beställa vad man vill eller liknande.
Ja.
Har vi några tips?
Ja, alltså jag är ju inte en förespråkare för kognitiv beteendeterapi, KBT, men jag tror att i såna här alltså specifika saker.
Mm.
Så kan det vara ett bra tips liksom, att man ska försöka släppa känslan. Att man ska vara uppmärksam om att ja, men nu tänker jag ett sånt här, en sån här ätstörd tanke. Eller nu skäms jag för vad jag har i min matkorg eller någonting. Att man blir uppmärksammar när man faktiskt tänker på det. Och att det är okej att jag har den här tanken. Och sen försöka släppa den. För jag tror att mycket är någonting som är internaliserat. Man går runt och tänker det och har ångest utan att man riktigt kommer ihåg var ångesten kommer ifrån och sådär.
Jag kan skriva under på det. Jag tycker att det är, för mig är det sätt som har funkat allra bäst.
Mm.
Och sen att göra som vi sa i början också, att ge det tid.
Jo, precis.
Det kommer ta ett tag kanske.
Ja, det kanske är någonting du kommer leva med hela livet. Men precis. Det är också okej. Ja.
Hitta kanske stöd hos andra. Sluta gå ut och äta med folk som får dig må dåligt, om det är så att du kan göra det.
Och absolut, precis som få en viktfri zon på nätet, så kan man ju på samma sak rensa bort alla som bantar, alla som lägger upp extremt mycket sallad liksom, på sina konton och så vidare. Jag menar, om det är jobbigt för dig, så då, det är bara att ta bort det liksom.
Följ någon glass Instagram istället.
Mm. Ja, men gör det.
Och om det nu skulle hända så att man är ute och äter, beställer någonting eller sådär, och någon kommenterar på ens mat, har vi någon bra comeback där som man kan köra på? Min grej är väl typ så här, är det du eller jag som ska äta? Nej, okej, var tyst då.
Ja, men så här, du får tänka på din kropp, så tänker jag på min kropp. Ja. Tack och hej. Men samtidigt så tycker jag väl att där kanske det inte är så viktigt egentligen. Eller alltså det är skönt med en comeback. Det är skönt när man talar för sig själv. Men jag tror att det här efterarbetet liksom. Du vet, när man väl har fått en sån kommentar nästan är viktigare. Att man liksom får tänka på att den här personen projicerar sina egna tankar på mig. Det handlar inte om specifikt mig. Det är inte jag som precis. Inte duger. Jo, men jag ska ge ett litet tips till.
Ja.
Och det handlar om att det är ju främst vi själva. Som tänker mest på vad vi äter. Och du vet, vi får tänka på att vi också projicerar våra tankar om det på andra. Nu tänker han säkert på vad jag beställer. Åh, nu vill hon säkert inte att jag ska beställa det här. Alltså, att det handlar ju mest om oss själva. Alltså, våran självcentrering liksom. Att inse att de flesta bryr sig inte alls. De har inte tid med det. De har egna liv. Och de som gör det. Projicerar sina egna tankar.
Det var skitbra råd faktiskt. Mm. Jag tycker du höll vad du lovade i början.
Ja, vad bra.
Så då kanske vi kan avsluta.
Ja, det ska vi göra. Och det här avsnittet och temat för den här gången kom från ett tips som vi fick på mejlen. Ett jättefint mejl från Ida Lauridsen. Jag tänkte vi skulle credda dig lite, en liten shoutout till dig. Tack för ditt mejl. Och vi ska ju även fortsätta prata om lite tips från henne, eller hur? Nästa gång.
Ja. Vi kommer att prata om dating som tjock. Att dejta, träffa folk, kanske ligga lite. Ja, tjock och kär helt enkelt. Typ.
Mm. För Ida vill ju höra lite success stories. Hur man vågar, hur man gör, vad kan bli fel? Är alla män dumma i huvudet? Eller kan man vänta sig att hitta någon trevlig kille eller annan partner oavsett kön som man tycker är het precis som man är?
Då du och jag båda lever i monogama äktenskap sedan ett tag tillbaka så kommer vi försöka reach out till någon snygg sexig singel. Som får ge oss lite inputs.
Ja.
Och vi tar ju hemskt gärna emot berättelser från alla som lyssnar om dating, ligga, kärlek och så vidare som tjock.
Mm.
Och om man vill höra av sig, hur gör man då, Charlotte?
Ja, man kan antingen kommentera på den här artikeln som vi lägger ut med poddavsnittet på fettmagasin.com under fliken tjockpodden. Eller så kan man mejla till tjockpodden@gmail.com.
Och tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet som har kanske inte varit mest lättsamma av ämnen, men vi hoppas att ni har fått ut någonting av det.
Jag hoppas att om någon av er som lyssnar känner igen sig i att i de här ätstörda tankarna, att ni hör av er till någon och får hjälp för det. För att ni kommer att må mycket bättre när ni gör det.
Och med de orden så kanske vi ska säga hejdå.
Hejdå, vi ses.
Hejdå.
Hej.